Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Då ska vi se. Goda nyheter från IKEA. Nu är det bekräftat att fler än 1000 produkter har fått nytt lägre pris. Som till exempel soffor, skåp, stolar, ljuskällor, sängkläder, kuddfodral, bord, vaser, köksredskap, byrå.
Vill du ha fler goda nyheter? Välkommen till IKEA och IKEA.se.
Om en yogamatta är på väg till dig, som gör att du för första gången hittar ditt inre lugn, ett lugn du inte trodde fanns, som gör att du blir en trevligare partner, en bättre bilförare, en bättre kock. Du blir befordrad på jobbet men tackar nej, för att du inte längre drivs av prestation utan vill göra saker som känns meningsfulla i livet. Och ja, eller ja, då finns det flera smarta sätt att beställa hem din yogamatta på. Som till våra paketboxar placerade på en plats nära dig och tillgängliga dygnet runt. Hälsningar Postnord.
Välkomna till filmpodden Håller den, podden där vi tittar på gamla film vi gillade förut och bestämmer oss för om den fortfarande håller. Jag heter Martin Sonneby, här är Erik Broström.
Martin, you are absolutely right!
Ja, blev alldeles svettig som han. Och Fanny Agazzi.
Hello.
Och Ola och det.
Hello.
Okej. <Okay.
laughs> Ja, vi ska prata om det där var era indiska röster, gissar jag.
Yes, och it was.
Vi ska prata om just den problematiken också.
Ja, vad är det som händer?
Vi har sett Slumdog Millionaire från 2008, regi Danny Boyle. Mm. Och rollbesatt av mest okända människor. Den kändaste är väl Dev Patel, som var rätt okänd då, tror jag.
Ja, men Anil Kapoor också. Han har gjort lite Hollywoodfilmer. Och sen Irfan Khan har också varit med. Alltså han, polischefen. Han som...
Ja, det är honom känner mig igen.
Just det.
Och han som sitter, alltså han som är host för programmet, har jag sett i lite filmer också. Men precis, det är ju väldigt indisk cast. Ja. Det är det.
Jag blev förvånad när jag ville se den här, för jag hade fina minnen av den. Mm. Och sen blev jag förvånad när jag började kolla upp lite och, så här, och såg jag så här, jaha, det här var en sån här nominerad för 10 Oscar-film. Och som gjorde rent hus på Oscarsgalan.
Ja.
2009, va?
Ja, 8 stycken vann den.
Vann 8 Oscars, nominerad för 10. Det är helt sjukt.
Helt. Det är bästa film, bästa regi, screenplay, cinematography, editing och musik.
Är inte det obegripligt nu när man ser den så här i efterhand?
Jo, det är helt obegripligt. Mm. Men det känns också som den där, vad heter den sista kejsaren. Det känns som att vissa sådana där, nu ska vi visa hur ett annat land filmer kan kvala in som en sån. Jag förstår inte alls.
Jag tror att det är ett skrällår också. Alltså att det är så här, det ska vara någonting, Oscarsgalan gillar ju att chocka lite vissa år. Alltså fråntaget hela spektaklet med Will Smith och sånt där. Men jag menar, just att de ska verka lite ibland... alltså de ska inte vara så förutsägbara.
Och så gör de inte såna. Det är ju en lite fin film sådär. Den har ju någon slags finhetspoäng. När var det den Parasit var? Var inte den också en sån här skräll som...
Jo, men det var väl ganska nyligen, va? Typ 2019 eller någonting.
Ja, precis. Ja, men det var första... Nej, det var andra covid-året, tror jag. Så det är
2020 kanske.
Mm. Men...
Den tycker jag i och för sig är bättre. Ja. Men det är lite samma känsla kanske att man vill...
Men det här är ju lite som en virvelvind man kan ryckas med i. Den kanske kom lagom, virvlade till precis när juryn satt och funderade.
Jag tror att det här var en film som folk så här, tyckte om att tycka om. Mm. Att det var sådär, det här, kolla vad färgglatt och etniskt och energirikt det är. Det här gillar jag att gilla.
Ja, men 2008 tror jag absolut att det kan vara så att man, det kändes på något sätt som att, kanske att man känner sig lite som en god människa. Ja,
alltså, och sen måste man också säga att de har ju absolut inte nominerat några av skådisarna.
Nej, det
så
vet
det är
jag
inga
inte.
Av de här indiska skådisarna som vi bara, åh, mycket indisk cast. Ja. De, är inte, de vann ju ingenting.
Nej, jag vet.
Du räknade upp en massa grejer, men absolut inga skådisar.
Deb Patel är ju dessutom britt. Alltså, det är väl flera britter i den här casten också.
Jo, precis, ja.
Men i alla fall, baserad på en roman som heter Q&A, som jag läste också slarvigt ungefär vid den här tiden. Som, ja, det, alltså, man märker ju också att Danny Boyle, han verkar gilla att göra film baserad på romaner. Han har gjort, alltså vi har gjort
Trainspotting.
Ja. Han har gjort The Beach också, som är en roman.
Just det, det är också en roman. Ja.
Som är en roman av Alex Garland. Så det finns väl någonting där att han gillar att ta en roman och göra en film av den. Och sen gör han ganska mycket något helt annat.
Liksom. Ja, ja.
Det är klart att, och man märker ju det också, att den här filmen är, alltså det är väldigt mycket, alltså man bränner igenom hela sjok, för det här är en livshistoria.
Mm. Ja, precis.
Men han, jag tycker att han gör det bra faktiskt.
Jag tycker det är en väldigt smart livshistoria. Den hela Q&A var väl, jag läste mig också lite till att den byggde väl på att det var någon liknande tävling, med att det var någon som hade, det byggde på att de har satt upp så här hole in the wall datorer i Indien och vissa afrikanska länder, så att barn kan gå dit och lära sig saker på internet. Och att det då i den versionen var att någon hade bara fått sin utbildning genom att gå och använda de här internet, öppna internetfiken eller vad man ska kalla det.
Ja, det var ju, ja, som jag minns det så var den ganska lik, alltså det var ju Who Wants to Be a Millionaire.
Ja, det var det, okej. Okay. Ja, då kanske den byggde i, boken kanske var inspirerad av det då, ja. Men att den gjordes om, så kanske var det.
Men hela grejen med att de ville stoppa den här killen från att vinna första pris, för det här var första programmet, och han går in och bara så blir liksom, och de var sådär, det funkar inte så. Det finns en dramaturgi till Who Wants to Be a Millionaire. Ingen vinner i första programmet. Mm. Utan det ska liksom bli mer och mer spännande, och sen mot slutet av säsongen det är då vi ska ha en riktig vinnare som alla älskar, och som så här, sagan blir sann. Du har förstört allting.
Ja, men det är ju, det är en härlig saga. Sådana där cyniska exekutiv som bara men vi tar in den här slumhunden för den kommer ju åka ut andra frågan.
Precis. Ja. Jag tycker det är ett smart sätt att berätta en story, en livshistoria genom att han svarar rätt på alla Who Wants to Be a Millionaire-frågor.
Ja, det är det. Det håller med. Det är en av de stora styrkorna i filmen. Där, liksom.
Och liksom hjälte och fiende. Det är nästan som en sportfilm på det viset. Ja, att det blir väldigt sådär. Man behöver inte fundera på vem man hejar på. Liksom.
Det är lite, det är nästan för mycket. Alltså det är, man tror inte att en proffsig programledare skulle bete sig så i sändning.
Du såg den första gången nu, för vi kanske ska säga när vi såg den.
Vill du köra, Ola?
Jag såg den första gången nu, och så det blir en tagning. Och det, för mig påminner det väldigt mycket, och också när vi pratar om Oscars, här, om sådana här filmer som, när jag bodde i Göteborg och vi pratade om så här 15-20 år sedan, då gick de här på Hagabio, och jag misstänker att de skulle gå på Sita i Stockholm, och den typen som sån film, nu ska skolan gå och se en film, då ser vi inte en bra film, utan vi går och ser en film om tredje världen med ett angeläget socialt budskap. Typ Pumans dotter eller den kurdiska filmen Jul. Oh. Det här är ju inte filmen som någon kommer ihåg nu, men skolan måste se dem av någon anledning.
Passimäki, eller vad hette han, finnen?
Kaurismäki. Ja, det är fan för bra för att skolan ska gå det. Så det måste ju vara, så här, Palestina har producerat en långfilm. Vi ska gå dit oavsett vad kvalitet på det manuset.
Precis.
Så den här passar lite in i den. Nu den här är ju förhållandevis ändå sådär, det är mer Hollywood än vad den kurdiska filmen Jul kanske var. Men den passar väl in i det. Och på massa sätt. Både att de bor i slummen, men också det här lite mustiga humor med någon som trälar ner bajs och sånt där. Känns som att det är typisk sån tredje världen-film. Men inte så sofistikerat, inte så avancerad dialog.
Du såg den nu, helt enkelt. Ja. När den kom, då undvek du den? Eller hur
jag lade märke till den, men jag tror jag tänkte att den här filmen kommer att vara så här lite smörig på något sätt. Jag hade ingen lust att se det då. Men jag kände mycket väl till den. Jag gick mig inte förbi på något vis. Jag bara tänkte, jag var inte så sugen på den. Det var lite som den där Pi-filmen, han med någon tiger på en båt. Jag
kände Life of Pi, också baserad på en roman.
Ang Lee, va? Är det inte?
Där säger man ju nej tack. Och går vidare.
Är det för att han gjorde en dålig Hulken och du kan aldrig förlåta det?
Ja, bland annat.
Gjorde inte han Ice Storm?
Gjorde han säkert.
Jo. Men alltså, det är typ samma. Det är samma typ av... jag vet inte, jag har aldrig riktigt förstått vad magisk realism är. Men är det lite så?
Life of Pi är väl... Det är väl den där tigen som plötsligt finns på flotten också. Ja, det är jättekonstigt.
Ja, det finns ju jättemycket... Ja,
magisk realism ska väl in mer
nu
saker som är...
Nu ska jag spoila Life of Pi, för det är inte den vi pratar om. Men det kommer väl en förklaring på slutet, tror jag. Till hela den.
Allt var en dröm.
Men det är någon typ av så här romantisering av någon typ av så här österländskt samhälle. Man säger, och de har problem och de vilken livskraft.
Ja. Men är det här
hela
det
livskraften i det österländska?
Magisk realism är väl också Fanny och Alexander i för sig, så att
ja, är det här den kategorin för att det är Danny Boyle som gör den, eller är det alltså för att hade det varit en indisk regissör så hade det väl bara varit en indisk film, eller? Eller hur tänker vi?
Alltså, vilken kategori pratar om magisk realism?
Är det så här exotifierande av österländsk kultur för att det inte är en indisk regissör som gör den?
Alltså, jag tycker inte att det är exotifierande. Jag tycker att den känns ganska genuint indisk. Och sen så kanske det ligger ett filter av tillgänglighet i att den liksom är gjord för västerländsk publik också. Alltså,
jag har inte sett så många indiska filmer. Men jag har sett några. Den här känns ju väldigt västerländsk.
Jo, men det gör det ju. Men jag tycker nog att den är känns som ett bra ambitiöst försök att skildra Indien. Jag kan inte bedöma det, för jag är inte indier. Jag har sett deras andra filmer. Jag vet inte hur de ser på den här filmen etc. Men jag får aldrig känslan av att det finns ju rätt mycket filmer där västerlänningar åker till något exotiskt land och får åka på en elefant.
Och jag menar med klippning och sånt.
Precis. Jag känner inte att den är exotifierande. Jag känner att den känner att genuint intresse för Indien någonstans. Liksom.
Ja, men det är mycket göttande i omgivningar och Indien. Det är det ju. Ja. Och det hör ju kanske historien till. Jag vet inte om den här Taj Mahal-grejen är med i boken också, men ja, i alla fall.
Jag läser den otroligt slarvigt, men den fastnade inte särskilt mycket, men jag tror att det finns ett stort sjok där de hänger vid Taj Mahal och hustlar och försöker dra in pengar och sånt där.
Men jag har inte heller sett så mycket indisk film, kan jag inte
när
påstå.
Såg du den här första gången då?
Jag såg den väl när den kom, tror jag. Nej, jag såg den inte på bio, men jag såg den när den kom på DVD, tror jag. Undrar om inte jag köpte den, för att det här var en film som man skulle ha. Det var en sån grej liksom.
Fanny, minns du?
Ja, Stockholms filmfestival tror jag visade den här.
Perfekt Stockholm filmfestivalfilm.
Ja, eller hur?
Verkligen.
Ja. Men kryssar alla boxar.
Precis, men det var inte med på själva festivalen, men de hade så där, de fick förhandsvisningar på vissa filmer. Så det var den här och The Ring och lite såna där olika. Men den här i alla fall så såg jag så.
Det känns ju som en film
som bioupplevelsen minns jag som en liksom, oj, vilken värld man var inne i liksom så.
Men det känns ju som en film som filmfestivaler älskar, men som kanske normalt inte får så många Oscars som 10.
Nej, det är mycket möjligt.
Nej, precis.
Nej, det blev ju en skräll såklart när den kom, eller när den fick så många Oscars. Så är det väl.
Jag kommer ihåg att jag jobbade på bokhandeln då. Det var ju mycket... många kom in och köpte den här boken Shantaram. Jag vet inte om ni känner till. Nej. Och sen så Flyga drake. Alltså det var mycket...
Ja, det är också en sån kulturklassiker.
Visst kom den som film sen?
Flyga drake,
kanske. Ja. Ja, just det.
Det var ju också en Bollywood-boom där någonstans kring... mitten av 00-talet. Jag tror till och med en svensk film gjordes med liksom Bollywood-inslag så där. Alltså det var någon sån här ungdomsfilm med såna dansnummer och sånt där.
Nej.
Jo, jag försökte hitta den filmen, men jag kunde inte säga hitta vad det var för eller vad den hette eller vad det var, men jag har ett starkt minne av att det var en sån svensk film, och det var flera såna. Bollywood var en stor grej. Mm. Till och med Killinggänget skulle göra en sån. De hade så här börjat fila på någon typ av Bollywood-liknande film. Men sen kom den här svenska ungdomsfilmen ut, och då släppte de det. Liksom,
hade de tänkt göra en ironisk Bollywood-film?
Ja, det ligger väl i farans riktning, att det de gör blir väl lite ironiskt. Liksom. Men att det skulle vara åt det hållet. Ja. Men de släppte det, för att de hade varit två på bollen, så att de sket det. Det var väldigt mycket. Det var en trend då runt liksom 00 till 2010 kanske, med väldigt mycket så här.
Just det. Ja, men det måste kulmineras nästan i den här. Och sen så, jag minns också att det var svensk filmindustri flyttade ju mycket till Trollhättan. Och det blev ju genast Trollywood då.
Mm.
Men inte det Hollywood som är den gör den?
Nej, det är Bollywood.
Okej, okay. Ja, jag förstår.
Ja, Trollhättan är ju starkt inspirerad av Bollywood. Ingenting annat.
Jag har varit i Trollhättan. Det är ju som en indisk kåkstad.
Så många indiska restauranger.
Ja. Men varför är Bollywood-film så litet? För att det finns ju ändå, de har ju lyckats med japansk kultur. Finns det ju jättemycket spridning på. Mm. Folk älskar och gillar det istället för amerikanska grejer. Men indisk har ju aldrig slagit... Jag vet.
Nej,
inte
men indisk film... Alltså, nu ska jag sticka ut hakan här. Ja. Indisk film lider ju lite av att den är ganska fånigt konstruerad. Ja. Dels att de får aldrig pussas, då måste de börja dansa istället. Alltså att det är mycket sådana regler som gör att det är lite svårtillgängligt för oss som får se puss på tv.
Jag som musikalhatare och stolt har ju stora problem med de där dansnumren.
Hatar du musikaler?
Här vill jag klippa in att du tycker att Grease håller.
Ja, det gjorde det, men det var ju av andra anledningar. Ja. Själva, liksom.
Okay,
ja.
Jag tror att du har så mycket sådana guilty pleasures när det kommer till musikaler.
Ja, det har jag nog. Alltså, jag skulle nog kunna gå på en musikal och bara säga, fan, det här var ju skitbra. Men i regel inte, nej.
Ja. Spontant känns det töntigt.
Ja, det är sådär. Alltså, framförallt när de ska sjunga sina repliker. Okej, ett dansnummer, men när de sjunger sina... You're nothing but a street rat. Street rat.
Ja, men när du säger det så är det kanske inte så svårt tillgängligt för oss västerlänningar att ta till oss det berättarspråket. Men så att jag tar nog långsamt tillbaka det uttalandet. Men det är väl någonting som är svårt att...
Jag tycker det är svårt med indisk film att de ler hela tiden. Jag förstår inte om de är arga. Eller, alltså förlåt, men det, den jag har sett. Då var det, så där, det var väldigt svårt för mig att tyda vad de... Är det här någon som är... Är det i bråk? Jag hör ju, eller jag läser ju vad de säger.
Men var det inte bara en extremt dålig indisk film där de inte kunde skådespela?
Nej, jag tyckte det var mycket så här. Ja, okej, okay, du ska vara arg, men du ska ändå dansa och le.
Ja, men det är lite svårt.
Det var väldigt förvirrande.
Jag länkade ett klipp i vår Messenger-tråd där. Mm-hmm. Bara för att, så här, det här, så här mycket kan jag om indisk kultur, så att jag ska inte uttala mig. Men den här gick varm på YouTube i mina kretsar under första delen av 2000-talet. Det är den indiska versionen av Michael Jacksons Thriller.
Jag trodde Okay. Det var den här videon, den andra videon ni älskade, du och Tomteboda, ansiktsburk som ni skickade fram och tillbaka.
Nej, ursäkta mig, Tomtebo. Kashmara kaugilitte yenchestavo
Nepali mantamitte yemautavo. Wow. Det här är alltså någon typ av Michael Jackson rip-off. Han har hela, liksom, han har läderdräkten och han är vampyr, eller vad heter det?
Det är samma video, det är bara ett
indiskt thriller, fast på ett skitpajigt indiskt sätt.
Ja.
Och dansar jättedåligt.
Ja, sen har de gjort massa så här, gjort sig lustiga över vad det låter som att han sjunger. Så att den subtitlen är inte det som han sjunger om. Men,
jag gissar att det här är ett humorklipp från Indien.
Alltså, jag vet inte. Jag tog emot det som humor. Jag vet inte hur det var menat, men jag antar att det måste finnas en glimt i ögat hos den här artisten.
Ja.
Men med deras så här, helt ogenerade rip-offs de gör är ju svåra att hantera.
Mm.
För jag såg också att det var någon, de hade gjort en så här rakt av rip-off på Fight Club, såg något inslag. Och då satt det helt ogenerat satt någon så här regissör i Bollywood då, bara så här, hävdade att han liksom hade, att det var han som var, alltså hade idén till liksom hela Fight Club. Alltså, bara, alltså, jag ville göra någonting. I wanted to make a movie about fighting, you know, like men fighting. Det där. Och så var det bara så här, hela liksom, alltså det grafiska och hela formspråket och så storyn rakt av. Men det är två indiska snubbar som de bara gör Fight Club liksom, rakt av.
Mm.
Och så heter den typ så här Fighting eller någonting. Eller tror fan om den inte hette Fight Club också.
Ja, men om du är i ett, hur många vansinniga miljoner människor, alltså vansinnig mängd miljoner människor finns det i Indien?
1200 miljarder tror jag.
Ja, men fler än jordens befolkning finns i Indien.
Ja.
Och de tittar typ bara på indisk film, säger vi. Ja. Eller en stor majoritet av dem. Du är ingen som någonsin kommer få veta. Alltså det är väldigt så här,
ja,
i alla fall förr i tiden.
Och
att det
mot
var så här,
västvärlden blir det bara en sån här, I'm David Fincher's brain. I'm Tyler's ideas. Det blir bara meta rolig grej.
Nej, men så man fattar ju att de utnyttjar möjligheten.
Men ska vi gå till filmen då? Generellt.
Mm.
Pojke lyckas komma in på Vem vill bli miljonär? Av en helt, av helt sjuka omständigheter så lyckas han svara på alla frågor korrekt.
Mm.
Och det blir mer och mer spännande. Samtidigt inbäddat här, i det här har vi en kärlekshistoria och en familjehistoria.
Mm.
Mm.
Och det visar sig snabbt att han kan svara på frågorna för att det är frågor som berör händelser i hans liv på något sätt.
Mm. Det är ju mer, inser man ju efterhand, det är mer ett sätt att berätta historien om hans liv än att det är riktigt spännande hur han kan svara på frågorna. För i vissa fall är det ganska lätta frågor.
Den sista frågan är väl vansinnigt lätt.
Och det är inte bara så att den är lätt för oss, utan uppenbarligen, även i hans slumskola som han har gått, lär man ut det här.
Ja.
Så gissningsvis 1 miljard indier kan svara på frågan, eftersom det är det första, det är det enda de lär sig i skolan typ.
Ja, men för jag tänkte nästan ett tag så här, är det så i Vem vill bli miljonär att den sista frågan är skitlätt, för att då har man redan vunnit. Alltså det var nästan så här, jag bara, vadå, vilka är de 3 musketörerna, skojar med?
Vadå, skulle ni kunna svara på det?
Ja, absolut.
Ja, lätt.
Va?
Lätt.
Och som sagt, även i det här...
Okej, säg nu, vad heter de?
Athos, Porthos, Aramis och den fjärde i D'Artagnan.
Ja, absolut.
Eller D'Artagnan, för det är ju fransk. Men jag sa den amerikanska.
Du ska
för
att
jag
tala
D'Artagnan. Det är väl i...
Hur kommer du ihåg det här? Du bara räknar upp dem som att de är turtles.
Mannen med järnmasken ser ju att alla typ...
De är ju turtles.
Ja, men Mannen med järnmasken, det är med DiCaprio, så är ju typ John Malkovich i Athos och Porthos är Gerard Depardieu och Jeremy Irons är Aramis. Och alla är typ så att de försöker typ att så här, när de pratar så ska de ändå så här franska till namnen, så de är så här, ah, D'Artagnan, framförallt Gerard Depardieu, och så kommer John Malkovich in, oh, D'Artagnan.
Åh, oh, jag älskar.
Han vägrar.
Straight out of LA bara.
Oh, det är bra.
Ja. ja, mm. Så nej, men definitivt ett sätt att berätta storyn. På svenska skulle den kunna heta Vad är oddsen?
Vad är oddsen? Ja.
Vad är oddsen att en kille ska liksom kunna sätta alla frågor baserat på väldigt starka minnen i hans liv?
Mm.
Jag tror det skulle vara lite mer så här orientfokus. Kanske orientaliska odds.
Det svenska titel, ja.
Mm.
Ja.
Men det som slog mig de första 5 minuterna i filmen var jävlar vad fort det går, jävlar vilka starka färger, och alla män vill en illa.
Ja.
Alltså,
ja.
För det började med att han, så här, han får en käftsmäll.
Ja.
Det är en douchig programledare som försöker psyka ut honom.
Han får elstötar också.
Han får elstötar. Och sen klipper vi direkt till så här, 2 poliser på Vespa som försöker så här, slå barn med träpåkar.
Ja.
Redan där har du så här, 5 män på 3 minuter.
Hur ska vi maxa det? Vi flyttar på ett tåg och sen så har vi 200 arga män som kommer.
Ja, men precis, där också.
Det är väldigt mycket så här 1800-talshistoria på någon sån här Charles Dickens eller den här, vad som heter, Les Misérables, att det är sån här väldigt mustig värld där man ska så här, maxa hur svårt de fattiga har det.
Ja.
Och så en sån här extremt överromantiserad kärlekshistoria.
Ja.
Om evig kärlek som man går över vad som helst bara för att få i närheten av någon. Och det finns inga nyanser alls.
Nej,
och det är till och med så här föräldralösa barn. Och
det kanske är det som är orientalismen i den här filmen. Alltså romantiseringen av den ädla, fattiga personen i slummen.
Ja, det kan det ju vara. Fast på andra sätt så tänkte jag, och det är kanske bara min fördel, men jag tänker att de kanske ändå har lite mer sådana historier där för att de har mer gammaldags film där man inte får hångla. Och så har de sådana kärlekshistorier också.
Ja, för det är ju typiskt... andra sidan är ju inte det här en ädel person. Han rippar ju folk hela filmen för att överleva som barn.
Ja, men det är väl en gammaldags historia.
Det är väl
liksom
ädelt i kontexten. Om det var så här rikt överklassbarn som mycket runt och gjorde det, så skulle vi inte ha någon sympati. Det här är ju för att överleva. Alltså man blir ju inte direkt... man tycker inte att han gör fel.
Nej.
Alltså det är ju en västerländsk historia. Nej. Fast den är skriven 1830. Ja. Någon som vill få tanter att gråta. Liksom. Alltså det är verkligen gammaldags.
Men Danny Boyle fick ju kritik för den här filmen. För att det var folk som hade kallat det för poverty porn. Och sånt där.
Oj, ja. Hur går argumentet där?
När det kommer en västerländsk regissör och gör en film om så här, extrem fattigdom, så extrem, alltså föräldralösa barn som inte har knappt har kläder på kroppen och går omkring och bara så här, försöker skrapa sig till att överleva dagen. Och det är så jävla, folk blir så jävla, du vet, så wow. Men när det egentligen är liksom så barn som dör i slummen, eller du vet, blir vad heter det, mutilated, de blir
huggna,
ja, men lemlästade,
ja, men lemlästade väl, för att kunna tigga in mer pengar.
Precis, men det är ju så i den här filmen, alltså den är inte så här, de har inte lagt på ett jätteromantiserande skimmer, det är ju massa skit som skildras. Ja, det är väl bra. Jag menar, okej, jag förstår,
men
jag förstår grejen.
På ett sätt är det poverty porn, men det blir också någon sån här dubbelbestraffning för att det är någon som faktiskt har ansträngt sig verkligen att skildra världen utanför Hollywood.
Exakt.
Och om man ska prata om mångfald så här, det här är ju bland det mest mångfald man kan göra, att verkligen, nej, vi åker någon helt annanstans och skildrar folk som inte bor i Kalifornien och börjar gnälla just då, känns också lite så här, det känns lite grinigt.
Men det är ändå intressant.
When is it ever good enough? Det finns alltid något att hacka på.
Men det kanske ändå är intressant att det är just det som kanske funkar då i Hollywood. Att det kanske är en sån lite ganska enkel historia, för det får man väl ändå lov att säga.
Ja.
Att det är en sportig, alltså en sportplott på ett sätt. Man vet vem man ska heja på. En fattig som ska vinna över, han ska
ta revansch. Det är smart. Alltså, okej, men om det engagerar folk till att så här, om det engagerar den rika skådespelareliten i Hollywood att engagera sig kanske i fattigdom i Indien, då har det ju faktiskt gjort någonting. Fan, Brangelina lär ju ha adopterat 7 barn efter den här filmen. Alltså,
in i bilen bara.
Det är lugnt,
åker in i något område med en stor van. Du och du, in.
Men jag vill in!
Ni heter Joe Lee Pitt i efternamn nu.
Vi ska lära er att sjunga. Två av er blinda, va? Nej, det är vi inte än.
Men den skurken måste man ju säga är så extremt vidrig, han. Mamman, alltså.
Ja, men det är en riktig serietidningsskurk faktiskt.
Ja, men det är det. Men jag tycker det är... för jag tänkte så här, jag har ju sett den här förut, men jag hade glömt bort väldigt mycket. När de fräter ut ögonen på det där barnet.
Asså.
Då var jag så här, det här är nog inte den filmen jag trodde att det var. För jag tänkte så här, shit vad grovt. Sen går det inte lika långt riktigt efter det. Alltså det är ju typ det värsta ögonblicket i filmen,
ja,
skulle jag säga.
Ja, det är det.
Men jag tänkte så här, om
det
presenteras nu.
Och det verkar så jävla långsökt. Förlåt. För att han ska få lite mer småslantar.
Nej, men det är väl ganska smart, om man ska tycka synd om barn så ska man ju göra dem så här, så utsatta som möjligt. Det funkar väl. Han har en plan, okej.
Okay? Jag tror att det
är, han måste ju ta hand om det där barnet extra mycket.
Jag tror att det förekommer.
Ja, det tror jag också.
Det är det som är så jävla obehagligt.
Ja. Men det är så jävla skabbigt, hela hans presentation när han kommer till soptippen. Kan vi se det klippet? Det är när mamman dyker upp första gången i bilen och de bor på en soptipp. Mamman har precis dött. Och de, eller precis dött, hon har dött. Och de bor på soptippen och så kommer han i gula bilen och hälsar på. Och så kommer han med två läsk. Och det är hans första replik som jag tycker är så jävla... man märker direkt, jag såg den här med mig och han kom in i tältet. Vi kommer snart se det, men han säger så här: hello! Och hon bara, fan också.
Du vet, jag är inte säker på att jag tycker om den här karaktären. Nej, som dök upp i tältet.
Men jag hoppas vifta med läsk till barn. Mm. Det finns någonting mörkt i det.
Ja, det är något med hela här filmen, att man kan aldrig få vara subtil.
Här kommer det.
Hello. It's hard, huh?
Hey.
Ja.
Det är också att det är så här, någon typ av dov explosion i bakgrunden. Ja, som... ja.
Jag vill aldrig höra det där.
Hello!
Hello! Man bara, ja.
Och den där solglasögonen, ja. Allting.
Ja, det är så upp... Men det är en väldigt bra presentation av någon som vi direkt vet att vi inte ska tycka om. Det är väldigt tydligt. Mm. Det är väldigt tydligt.
Ja. Ja, är det så bra att det är så tydligt?
Ja, jag tycker det. Ja. Jag har inget emot tydlighet om det är effektfullt. Jag tycker det. Bara det att man får den effekten. Oh, fuck.
Ja, men det är, jag tycker det ibland funkar och ibland så är den här filmen väldigt överdriven. Att det får aldrig finnas nyanser
nej.
I det.
Nej, det är ju... Nej, det, fast grejen är, jag vill diskutera han brorsan lite, Salim.
Mm. Ja.
Där finns det ju väldigt lite tydlighet, tycker jag.
Ja, för där är det nästan tvärtom. Men jag tycker nästan att det är dåligt berättande för att man får nästan sitta och läsa in själv hans utveckling. Man förstår ju att han har en ganska intressant kurva någonstans. Han lite som lite märker som att han är lite den där, han romantiserar gangsters lite grann. Han vill bli gangster och sen så inser han att de tar ut ögonen på folk. Jag ska nog inte bli som dem. Men sen så vill han bli som dem i alla fall, och så för att han vill tjäna pengar, och så är han gangster, och sen på slutet så ångrar han sig och känner att fan, gangsterlivet var ingenting för mig. Jag gör ett sista pistolduell. Mm. Men man får liksom aldrig riktigt, man fattar ju inte vad som händer i hans hjärna, för man får aldrig se de motivationerna riktigt.
Jag har nog inte så stort problem fram till slutet, för det tycker jag också faller lite, att han vänder lite på en femöring och bara... Nej, dra. Jag begår självmord by murder, typ. Gå till honom. Det tycker jag, den svängningen fattar jag inte alls. Nej. För det finns inget som pekar åt det hållet. Men att han också gör vad han måste för att överleva, det har jag inte så stort problem med.
Nej, jag har inget svårt med det. Men Nej. Jag känner att man får inte heller så mycket. Så man får inte så mycket känslomässigt engagemang i hans historia som ändå är ganska intressant.
Men jag gillar på något sätt att han bryr sig om sin bror, men han skiter i andra. Alltså, det finns någonting... Jag tycker det finns något intressant med att man kan verkligen hata honom i vissa stunder och sen så blir man så här, åh vad bra att han gjorde det där.
Ja, nej, men han hade kunnat vara huvudperson i filmen och det hade varit en minst lika bra film, men man får ganska lite på honom. Det är nog bara det, man har inte riktigt de där scenerna när man förstår honom så väl.
Nej, det är inte en perfekt karaktär, men jag tycker den är intressant för att den inte är så, som du menade, som vissa delar i filmen, övertydliga och väldigt
exakt,
så.
Exakt, den är jättebra på det sättet, men inte så bra berättad.
Men är inte det där den klassiska... för att det är lite så, det är lite bibliskt över det här, du vet, det är två bröder och det är så här, am I my brother's keeper, liksom gamla testamentliga frågor kring det, men att så här, att det man har sett det förut i att det är en bror som är svinet hela tiden, utnyttjar sin lillebror, förtrycker honom, slår honom, men i slutändan så ger han sitt liv för honom, liksom det han sett, det han sett till liksom till redemption.
Ja, men klassisk klyscha.
Vilket jobbigt grej. Ja. Could it just be nicer?
Ja, men man vill ändå se den utvecklingen. Framförallt, jag är ju med dig Erik, när han bara vänder på en femöring.
Mm.
Det är en rimlig reaktion, men man ser den inte hända, så den blir otillfredsställande.
Nej, scenen innan så har han inget problem med att bara ta henne och kidnappa henne tillbaka. Och nästan typ så här, utan ord varna sin bror att typ så här, kom inte i närheten igen, alltså du vet. Nu.
Så man behöver den scenen där hans upptäcker in sig någonting att fan också, hela, jag har byggt mitt liv på skit liksom.
Ja. Sen har jag också stora problem med att han ger mobilen till henne för att han förstår att hans bror ska ringa. Alltså det är någonting långsökt där. Han säger typ så här, håll i den här, vakta den här mobilen. Och hon bara, okej.
Okay.
Och sen så säger han, I would like to call a friend. Och sen så står ju hon och tittar på tvn och så ringer mobilen. Självklart tar man inte med sig mobilen vart man än är. Den lämnar man i bilen. Åh, vad jag blev irriterad.
Ja, men hon har väl ingen mobilvana. Det är inte som att hon har fått ha en sån där flipmobil.
Det var faktiskt en jävligt fair point. Ja. Hon har typ aldrig haft en mobil själv.
Nej, hon har inte ens upptäckt Snake på henne.
Men jag tycker ändå att det är de syr ihop det lite långsökt där. Att så här, har han fattat att hans bror kommer ringa honom i den här tävlingen och han väljer att ge den till henne? Varför tror han det?
Jag tänker så här. Jag tänker att så här, han bara, oj, ska jag släppa iväg henne? Det är lite som att släppa...
Ni är med om det största. Och det största är den minsta. Ni minns de första ögonblicken. Och den där blicken gör er starkare. Så starka att ni är ömtåliga. Men hittar trygghet i Sveriges populäraste barnförsäkring. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
Hej Sverige! Apoteket finns här för dig och alla du tycker om. Nu hittar du extra bra pris på massor av produkter hos oss. Allt för att du ska må bra. Välkommen till oss på Apoteket.
Nu växer Bilia Xpeng med en ny anläggning i Borlänge. Lär känna våra 100% eldrivna bilmodeller Xpeng G9 och P7. Ta del av fina öppningserbjudanden som kampanjränta på låga 1,95%. Läs mer på bilia.se/xpeng. Välkommen den 27-28 april till Bilia Xpeng i Borlänge.
Ut en hund. Man bara, nu är du fri. Ja. Du kommer inte överleva en dag i skogen. Här får du mer en påse frålik.
Ja, men det vet ju hunden vad den ska göra av.
Men det kanske finns
hon vet inte vad hon ska göra av.
Men det kanske finns en tredje möjlighet. Då. Nu försöker jag bara vara snäll mot filmen. För jag tycker det är mycket grumligt. Det är att han vet att hans bror har det här numret. Ja. Så de kommer hitta varann om du har mobilen. Ja. Så han tänker inte så mycket på programmet utan han tänker för att han har inte heller vetat svaret.
Jag gillar det här. Jag ska börja liksom argumentera mot filmen så att Ola måste försvara den. Jag tycker om det här.
Så fungerar det.
Erik var strängare i sin...
Ja, det var bra nice plot point. Jag har rätt i. Det är för att Bron, han vet att de kommer träffas någon gång. Ja.
Nej, men jag tänker också att det är mer för så här värdet av... Alltså, han inte vill släppa ut henne utan någonting. Nej. Det här är lite impulsivt. Han bara, okej, okay, ja, men du
present.
Kan dra... Nu.
Det är en liten present. Nej, jag tyckte den förra förklaringen var bättre. Jag gillar det. Bröderna kommer ringa varandra förr eller senare.
Det är också någonting att hon är så... Fast det gäller ju filmen i stort att det är ovanligt att se en så oerhört hjälplös kvinna.
Ja.
Hon är så söt, men hon gör ju inte... Alltså, kan du inte bara gå ut genom dörren? Det verkar ju som att hon ändå... Hon verkar inte direkt vara inlåst. Hon verkar mest behöva en bilnyckel i handen och en man som säger åt henne.
Ja, det är väl...
Men det är ju hennes vakt som säger åt henne. Ja, han skulle ju slå en väl. Annars
men,
som hon
men
försökte
det finns åt. Generellt att hon är så oerhört bara...
Nej, men hon är väl inget att gå ut till. Det är nej, väl det som är grejen.
Men ett gäng andra otäcka män utanför.
Ja, män är otäcka.
Jag köper det. Det är psykologiskt rimligt att hon faktiskt alternativ.
Okej, här är en till grej då. Som jag har... Nu får Ola försvara.
Ja.
I skolan så håller de på och säger så här: Athos, Portos, Athos, Portos. Och sen så någonstans så i tågvagnen tror jag, när hon har följt efter dem, när mamman har dött, så säger de typ så här: vem är den tredje musketören? De säger aldrig Aramis. Det nämns aldrig under filmen, om jag minns rätt. Och i slutet så säger han så här: vem är den tredje musketören? Så ta, ta, ta. Och bara, jag vill ringa en kompis. Och så ringer han henne och hon säger så här: jag vet inte svaret på den frågan. Mm. Varför vet Jamal svaret på frågan?
Men han chansar väl bara?
Ja. Är det så? Ja, det är det han gör. Just det, why number one, just because.
Jag tror att det finns, och i alla fall jag läste in det så, för det finns ju också en sån här sista på slutet att it is written liksom, att det, och de säger det är ödet att vi träffas.
Ja.
Att det finns någon sån här, och man kan se det som att det är en nästan religiös grej eller sån här känslan att det finns något mer i det här. Det är inte bara tur, utan det finns någonting att vi var menade att få varann, jag var menade att vinna det här.
Ja.
Alltså att branschen är ju bara att vilken jävla tur han har som får precis rätt frågor, men det finns en sån här nästan mystisk tråd i det, att han är...
Ja, men det är väl också att han ringer henne. Hon det är liksom, ju den tredje musketören.
Det är just the force, Luke, liksom.
Ja, men lite... Ja, precis. Att så här, ditt öde har liksom kommit till
lita
sin...
Lita på ödet så kommer det ge dig det du vill ha, och så är han bara... Jag tar av just because. Liksom.
Du går igenom alla dina prövningar och sen så behöver du bara vara med i en gameshow och minnas dem. Och där har du svaret.
Men jag tänker
frågor.
Så här, han ringer sin bror. Det är det enda numret han kan.
Ja.
Men så är det hon som svarar. Och hon är ju i hans liv den tredje musketören.
Mm.
Eller har ju varit hela filmen. Och då är det så där, okej, okay, I'm home safe, typ.
Ja.
För att nu har jag
precis
mitt svar.
Men då hade det nästan varit fint om han inte hade svarat rätt.
Ja, det hade varit... Mm. Lite fint att att det bara vilken är det, det spelar ingen roll, jag har hittat min musketör nu, jag går härifrån nu, ta er gameshow liksom.
Inte det här hade det varit en riktigt sån där tråkig, tönt film, då hade den ju bara slutat efter bara, jag vet inte typ, okej, jag väljer något. Och sen men, hade det typ
det är ju, den hade ju aldrig vunnit en Oscar om det inte hade varit det här sagoslutet.
Nej.
Alltså Oscars publiken och Oscars juryn gillar ju inte en riktigt depp hippie slum liksom film.
Men då kan den inte börja som en saga. Den här är ju en saga rakt igenom.
Men du får ju sagoslutet.
Den måste ju sluta som en
du
saga.
Du får ju sagoslutet om de får varandra, men inte pengarna.
Det gör, alltså hon det börjar ju röra sig i vagnen.
Man ska ju ha hela, man vill ha hela Montin, va?
Man ska ha kungariket också. Men det är en vackrare berättelse om det är hon som är vinsten och att han faktiskt skiter i det. Men ja.
Hon sa ju det också så här, vadå, ska vi bara dra, vad ska vi leva på, och han säger kärlek.
Ja. Och hon bara
Men så killar väl Hollywood, det har vi inte Hollywood. Alltså, jag menar, Jönssonligan får inte Bedford-diamanterna, de får tröstpriset som är 7 miljoner kronor. Hon är ju tröstpriset.
Jönssonligan?
Ja, Jönssonligan.
Hon är väl tröstpriset.
Va?
Hon är väl lite tröst.
Okej, okay, men hon är Bedford-diamanterna då. Men den analogin faller ju sönder då.
Jönssonligan, du hör mig. Du hör mig klart och tydligt.
Ja, okej, okay, fuck it.
Jag tycker att hela håller den frågan ska utgå från Jönssonligan.
Bit by bit.
Är det här Jönssonligan?
Eller, är det här Jönssonligan eller inte? Ja. Vill du höra lite siffror?
Ja, gärna.
Så 15 miljoner dollar kostar den. Mm. Estimated budget. Spela in över världen 378 miljoner.
Mm. Otroligt.
Bra peng.
Där har vi en Hollywood-saga. Ja.
Alltså Danny Boyle gör väl väldigt bra... han får väldigt mycket ekonomisk utväxling på sina filmer, va? De är rätt billiga generellt.
Jättebilliga. Och han använder ju oftast det. Man känner igen... Jag tänkte så här, vissa av de här scener, vissa bilder när de bara springer kunde varit från 28 dagar senare. Ja. Det är lika så här taffligt, nästan konigt, medvetet dåligt filmat, hackigt övervakningskamera kvalitet ibland, för att få någon slags realism i det. Jag säger inte att jag inte gillar det, jag säger bara att det är jävligt billigt.
Men redigeringen måste läggas tid på så.
Ja, såklart. Men det är en bra siffra. Jag har ingenting på casting, kan jag säga, för jag vet inte vad någonting, vem någon är. Men vet ni att han som spelar hosten, skådespelaren Anil Kapoor, han hade själv varit med och vunnit 5 miljoner rupees i Vem vill bli miljonär?
Är det sant?
Ja.
Men han är skådis.
Han är skådis, ja.
Okay. För att jag tycker han är riktigt bra, faktiskt.
Ja.
Alltså, gud vad jag hatar honom.
Ja.
Och gud vad jag hatar hela det där programmet. Gud vad jag hatar det. Varför blev det så stort? Jag var tvungen att läsa massor om Vem ska bli miljonär.
Ja, jag känner precis som du. Allt det du sa.
Ja, det var ju verkligen det största som fanns under sådär 6-7 år.
Ja.
Någonstans där.
Men vadå? Var
det var Bengt Magnusson i Sverige då. Som satt och bara...
Ja, just det.
Vem
vill bli miljonär? Ja.
Är du söker på det?
Mm.
Och man bara... Jag
tycker också att det är mörkt program. Jag vet nu tv, nu får jag sluta titta. Men det var liksom en period med mycket sån här... också Idol och så, även om det är så mycket det samma era, men liksom vanligt folk ska vara med och lite grann förnedras.
Nej, men det är ju roligt.
I hopp om att få någonting.
Okej, okay, men det förstår jag. Men just det där miljonär, alltså det är som den där när man fick peka på en väska och vad innehåller den? Innehåller den mycket pengar eller inte? Alltså det är också någon sån miljonärskoncept.
När vi kokar ner det här till kärnpunkten, du gillar inte game shows där man kan vinna pengar. Är väl det som är grejen.
Nej, för efter 24 karat, nej.
För att jag har inget emot game shows där man kan vinna pengar. Det, jag säger inte att jag gillar det, men jag fick lite så här nostalgi över den där musiken och allting, för att jag tittar ju inte på det här liksom.
Nej.
Men när det kom tittade jag på det. Hela den här dibidibidibidibum. Jag tyckte det var lite mysigt att höra den.
Ja, det var kul åtseende, men jag kände också Fannys reaktion att helvete.
Jag tycker också att just han skådespelaren var med där. Det känns också som lite som en så det känns lite korrupt.
Vadå, att man säljer in programmet?
Nej, det känns som att han känner dem på produktionsbolaget och de har fått in honom där. Så det var, han var inte med i kändis Vem vill bli miljonär, utan han var så här: och du är skådespelare, märker jag. Har jag läst här. Han bara, ja det stämmer. Nej, han känner dem. Det är som min kompis Roland. Han jobbar ju på TV4. Han var med i Vem vill bli miljonär. Bara så här, du vet, jag behöver renovera köket. Det hade varit bra med 300 000. Så var han med där.
Du anar inte hur nära verkligheten du... Alltså det kunde varit ännu värre. De ville att originalhosten skulle spela den här hosten.
Ja, just det.
Men han kunde inte.
Nej.
Men det hade ju varit ännu... Då hade det ju varit reklam för programmet.
Ja, men nästan. Det hade ju varit mer så här verklighetstroget och allting. Mm. Och det hade varit skitbra. Men just att den här snubben som spelar programledaren har varit tävlande i Vem vill... Det bara känns jävligt korrupt.
Ja, jag vet inte. Jag kanske inte skulle ha sagt något.
Nej, men...
det är ju en sak som vi inte får se i filmen, hur han kommer med, va?
Nej, jag fattar inte hur han kommer med. Hur gör han?
Jo, men han jobbar ju som en
springchas. En teserverare.
Och sen så är det någon som typ är programmerare som han springchasar åt, som jag förstår det. Okej, det här har jag fyllt i lite tydligen. Ja. Men så här fyllde jag i. Alltså han har springchasat åt programmerarna som har hjälpt dem att sätta upp den där växeln där man kommer in. Och då, då har de tydligen en så här, alla som ringer på exakt det här ordet, Q-ordet.
Då är då man har chans att komma med. Men varför får han komma med? För han, det är inte meningen att han ska svara.
Nej.
Är det ingen runt om som märker att så här, vänta, det är inte du som har satt upp det här. Det är ju han som du hämtar te åt. Det är han som ska få, alltså så här, hur
han måste ha lackat lite.
Ja, men lackat, vadå? Det är inte han, jag vet inte.
Är den scenen borta att han, när han blev, fick aldrig något samtal, va?
Nej, alltså det, han säger det där att han känner till när man ska ringa, men det betyder inte att man får vara med.
Så det måste ske, vi får aldrig se det, men han vet, och därför så gör han det lite, inte berättat i filmen.
För det känns som en intressant scen som man hade kunnat göra någonting med, varför just han var med där.
Men å andra sidan så bygger ju det också lite hans... Han har ju inte, alltså han är ju relativt lugn fram till typ de sista frågorna. Alltså han verkar ju rätt ointresserad av det här. Att bli miljonär, att vara med i tv.
Ja.
För att det är ju inte hans prime. Han vill ju vinna damen.
Ja, och det sjuka är att jag hade för mig att det var mer som stod på spel. När jag började se om den här. Mm. För han verkar vara så extremt nervös och frånvarande. Så jag hade målat upp en alternativ story att den här gangstermaken hade på något sätt en hållhake på honom nu. Mm. Att han var tvungen att producera massa pengar. Och att hennes liv var i fara. Alltså, för det var så typ ville minnas det. För han är så extremt nervös och frånvarande hela programmet.
Ja, men
och sen är det ingenting. Han är bara där och tävlar. Va?
Han sitter ju bara och minns.
Ja, men det är så... Ja.
Mm. Jag upplevde inte det som speciellt nervös. Utan ganska så här fokuserad på sitt.
Jag tycker han verkar lite... Jag vet inte. Men jag gillar han, programledaren. Jag tycker att han spelar väldigt bra. Att han ska vara trevlig, men man ser att han är irriterad. Jag tycker att han är jättebra i den här filmen.
Han är ju oerhört douchig. Alltså, det är så jävla så här... jaha, du då? Du som inte vet någonting. Alltså det är normalt... Alltså jag är ju van vid... Vad är det i USA? Är det så här Regis eller någonting? Så här skittrevlig.
Just det.
Och så i Sverige så är Rickard Sjöberg. Världens trevligaste kille.
Ja, han tog över där sen efter Bankman. Alltså,
men den här jäveln, elakaste snubben någonsin. Det och alla älskar honom.
Rickard Sjöberg är ju också en... Han är ju...
Nej, jag tror han är en kristen familjefar från Ekerö. Det är,
där finns det något obehagligare än de tre sakerna precis sa?
På ytan.
Vet vi hur hans källare ser ut?
Nej, men det är väldigt sympatisk på ytan. Sen vet jag inte vad som händer i källaren. Men den här snubben är ju så här,
alltså, mycket mark på Ekerö, det är det enda jag säger.
Han är rakt öppet elak.
Ja, det är konstigt. Det påminner mig om filmen, vad heter det, Joker eller The Joker, den som... för några år sedan. Det är också en orimligt elak programledare bara för att man ska hata honom och tycka att han ska bli skjuten. Men han beter sig som ingen programledare någonsin skulle bete sig. För att man kan sitta och mobba någon som är underlägen när man är programledare.
Precis. Men han gör det ju bra. Han spelar ju elak väldigt, väldigt bra.
Det är tillfredsställande, men man kanske hade kunnat göra det med mer nyanser, att man hade sett igenom en fasad och nu finns inte fasaden där. Det vill säga, man skulle kunna liksom, vad härligt att vi har en springchas här, mer än att, haha, springchas! Ja. Nu lär du åka ut!
Fattar du göra det i Sverige?
Ja. Men det är också...
Så du, vad gör du? Så du jobbar som Fodor. Han är Fodorabud! Han är sån med jacka och jättestor ryggsäck.
Kan vi förbereda nästa gäst?
Vänta så länge på min mat. För att du går och funderar på sånt här.
Nu får du svara på, annars blir maten kall, vet du.
Fan, vad sjukt det var.
Förbered nästa tävlande, jag ska bara ställa en fråga här och sen.
Men vadå, det är ett kastsamhälle vi besöker i den här filmen. Så det är inte helt världsfrånvänt.
Nej, jag tycker han gör det bra. Jag har inga issues med honom. Jag tycker att han bara är en bra douchey programledare.
Det passar ju in i filmen i övrigt där de som är duscha är 100% duscha utan gråzoner.
Nej, fast jag tycker ändå att han, man får ju ändå en, han har vunnit det där tidigare. Mm. Han har gjort den här resan och han vill inte, alltså det är ju ganska intressant grej tycker jag, att han vill inte då att någon ska stjäla hans dunder.
Nej, men det är helt okej. Okay. Jag gillar,
och sen så implicerar han ju det där svaret på spegeln.
Ja.
Han ger honom fel svar.
Jag gillar den scenen. Jag tycker att den är
asbra.
Det är till och med bättre grejerna i den. Den är också så här lite så här, den är tydlig, men den är Hollywood-tydlig på ett bra sätt.
Men den är cool för att han, Jamal vet ju inte svaret.
Nej, precis.
Utan han kör 50-50 och så är det den. Ja, alltså det är en jävligt spännande scen.
Det bygger på att han, det han har fått lära sig är att människor kan man inte lita
exakt
på.
Exakt. Jag tycker det är asbra. Det har han lärt sig. Mm. Och han bara, det finns ingen logik i att du hjälper mig. Ja, men då tar jag andra svaret. Ja. Jag tycker det är en av de bästa scenerna,
jag
tycker jag.
Jag gillar den också. Mm. Och det, till skillnad från den där brorsans historia så är den psykologiskt väldigt tydlig. Man förstår precis vad som händer i hans huvud utan att han behöver säga det.
Mm. Mm.
Så brorsan i alla fall, brorsan jobbar ju med en knarkbaron. Så här, när de har varit på Taj Mahal där och liksom blåst turister.
Mm.
Då kommer de tillbaka och ska rädda henne. För att hela hans lilla liv, Dev Patel, går ju ut på att tydligen han är kär i den här tjejen. Vilket är väldigt spännande. Men också lite platt karaktär kan man tycka. Han hade passat som en kvinna i alla andra filmer. Men i alla fall, så han ska åka och rädda henne då. Och då är hon på danskurs.
Ja, hon håller på att groomas till att förlora oskulden, tror jag.
Precis.
Eller? Jag tror inte att det är att hon är... Jag tror att hon har missförstått situationen de kom in i.
Här är jag lost in translation, kan jag säga.
Nej, men det är ju en danskurs också.
Men,
det,
ja, men vad fan?
Ja, men man förväntas dansa lite.
Jag hör det klart och tydligt.
Betalar man för en oskuld så vill man ha lite mer.
Hon
man vill
kallas lite... Cherry. Jag såg framför mig, okej, hon har genomskinliga högklackade skor.
Jag vet så att din förväntan kom där.
Men det kom ju jag vet inte om det är ett så här fegt val, men det känns lite klyschigt att hon inte ska få ha blivit prostituerad på riktigt, utan hon har oskulden kvar, det måste vi berätta. Ja. Lite så där som i Taken-filmen, att det är viktigt att de inte har hunnit ligga med dottern än, för det vore ju för hemskt.
Ja, men det är ju för hemskt. Alltså i Taken är det absolut för hemskt.
Men sen är det ju ganska roligt att det är hans brorsa som tar oskulden på henne, eller hur?
Ja, det är ganska skabbigt. Men för det är det jag menar. Där har dels det här, nej men hon måste ju vara oskuld, och sen är det bara nästa scen så bara I'm taking her. Mm-hmm. Så att det finns ju någonting som är så här. Jag tycker den svänger åt bägge hållen ganska
det är sant.
Ofta.
Och det är väl bra också att det inte görs för mycket av att hon ska vara orörd.
Men det finns ju absolut en hedersgrej där som han, alltså när han någon säger något om henne, att hon är en snygg för att vara från slummen eller något.
Ja.
Där på polisstationen, och han bara första gången man ser honom liksom lackar på riktigt.
Ja, oja.
Och det är ju lite trist.
Ja.
Ska vi prata om musiken? Ja. Musiken har ju en stark framträdande roll i den här. Det var ju hittar som kom ur den här filmen.
Ja.
Paper Planes är väl den största med M.I.A.
Ja, precis. Det där ordet som My flera gånger också bara, det är M.I.A. Jag bara, Missing in Action, vad snackar du om? Jag har ingen koll.
Artisten M.I.A.
Ordet.
Ja, ingen koll.
Hon snodde Guns N' Roses då? Nej. Vad var det? Ja, någon clash.
Men det är väldigt bra musik i alla fall.
All I wanna do is dump, 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 dump.
Ja, bra.
Men kom den härifrån alltså, att den var en hit? Jag minns ju den som extremt stor under den perioden.
Ja, precis. Jag vet faktiskt inte. Jag vet, eller bara tog de den låten och satte i filmen.
Ja, det har jag det är väl vanligt. Alltså, så kan man ju göra. Allt behöver inte göras för filmen liksom. Men jag tycker det är bra musik i filmen.
Det är skitbra musik. Ja.
Den liksom, alltså ibland passar den bara för att den låter som liksom indisk musik som ska passa, men ibland så sticker den ut på ett väldigt bra sätt, alltså att den på något sätt, jag vet inte, den hela med den där tjuv Jönsson-ligan sekvensen. Men det är fint att det är en sån musik till, alltså att även det på något sätt är det är både skevar och passar på samma gång. Alltså det är väldigt snyggt gjort.
Ja, och den är väl precis den där precis som filmen är någon det är en västerländsk film men så här, som har porträtterat det indiska så är musiken det är också det är västerländsk musik som har har någon typ av indisk flavor i sig.
Precis.
Så det passar väldigt bra med. Ja. Och sen är ju stora delar av filmen är ju rena musikvideos.
Ja, precis. Ja. Det är verkligen.
Och det är också jag vet inte, det kan man ju tycka vad man vill, men jag tycker att det är snyggt, men det är också lite så, det känns också lite filmmaker-redigerings liksom showcase.
Det är han vill visa Danny Boyle generellt.
Ja, precis. Han har mycket sånt. Ja. Han är en filmmaker och han vill att alla ska veta att han är det.
Ja. Det ingår ju i den här, om jag sa det, den här lite så här alternativ film för kulturellt medveten klass som vill se tredje världen, är ju att man ska tycka att det är fint foto.
Ja.
Det är en viktig del av
ja,
det.
Ja, och det är det ju.
För att ofta ser det inte så bra historia eller så där bra på andra sätt, men det är ofta bra foto och så går man och säger efter, det är verkligen fint foto. Ja.
Och det är det, alltså det är också samma sak där med första 10 minuterna, alltså i slumområdet där, i filmen. Är ju fantastiskt fint foto. Fantastiskt fin redigering och musiken och allting. Så.
Jättesnyggt gjort.
Snyggt hantverk rakt igenom.
Japp.
Vill ni höra lite trivia innan vi eventuellt går på frågan? Bajset var gjort av peanut butter och choklad.
Klart han var glad.
Ja.
Alltså vilken dröm. Fan, som för ett barn att bara ramla ner i ett stort bassäng av jordnöt, smör och choklad.
Eller hur? Det låter ju som, det är ju rena rama Willy Wonka-drömmen.
Han kommer upp därifrån och bara, yes!
Det ser väldigt löst ut, men är det för att det liksom ska vara blandat med kiss också? Om man det tänker rent realism.
Ja, det tänker jag. Men är det inte
det är
också
som
lite
att alla har diarré i Indien.
Men är det inte mot vattnet? Är det inte det att det också är typ ganska sumpmark? Typ? Ja. Att det ska vara lite så här, att det landar i vatten så att det inte stinker allt för mycket.
Det är ju smart.
Men jag tror att alltså om 8000 människor bajsar i ett, liksom på ett ställe och kissar, så tror jag att det blir sådär löst.
Det tror jag också. Men eller? Vi måste väl kontrollera. Låt oss nu samla lite människor och göra en hög.
Men speciellt i Indien, vadå? Ja, 50% turister
med magsjuka. Det är också apropå den där scenen. De försökte få Morgan Freeman att liksom berätta VO-a hela den scenen. Men han var upptagen.
Ja, han var upptagen med en annan film. Ja. Jamal decided to jump into excrement and feces. So
he crawled through 500 feet of shit and came out clean on the other side.
Jag skulle vilja att Morgan Freeman bara gjorde narration till filmer där någon krälar genom excrement.
Eller bara till de scenerna.
Ja, eller bara till de, ja, hela han är inte med sen. Han liksom. Inte berättar det, det är bara när det kommer något som är bajsrelaterat, så är det bara typ så här. Had to pick up the poo that the dog allt som har med. Jag tycker det var jättegivet. Det här borde göras. Den första utländska filmen sedan Sista kejsaren som vann Best Picture. Den kom i 87, den Sista kejsaren. Nu ska vi se. Ja, vill ni veta hur mycket 20 miljoner rupees är?
Ja, det var det första jag gjorde.
Det är klart. Det låter som en Martin-grej att kolla upp.
Hur mycket är det här egentligen?
Vad fick du då?
Det är någonting i stil med 2,5 miljoner kronor, va?
Ja, det blir det. Jag kollar i dollar så är det 281 000 enligt 2020. Senaste uträkningen gjordes.
Så han hade kunnat ta ett bostadslån och kanske få en etta på Söder?
Kanske.
With a little bit of luck. SBAB, kanske.
Vi håller på att jobba på en uppföljare nu där just den plotten är.
Gud vad kul. Och sen när hon vill skiljas så har de inte råd att separera då.
Han börjar skjuta hårs och så kommer Trainspotting 3. Mercedes-Benz begärde att deras loggor skulle bli borttagna ur filmen i slumområdena. Enligt Danny Boyle så säger han att Mercedes-Benz-företaget inte ville bli associerade med fattigdom och då det är inte bra för deras image.
Jag tror de skulle säga knarkbaroner, men det var inga problem.
Nej, fattigdom. Mercedes-Benz rör sig inte i de områdena. Det är ingen som vill köpa en fattig bil. Vad har vi mer? Jo, men det gjorde väldigt mycket för de här barnen. Som är med i filmen. Dels att myndigheterna såg till att de gick i skolan. Danny Boyle satt upp en sån här trust fund som de skulle få tillgång till när de fyllde 16 förutsatt att de gick klart skolan och så. Alltså de så här småbarnen. Som också är väldigt bra tycker jag.
Ja, det har vi inte pratat om. Jag tänkte att det kommer vi säkert babbla mycket om. Det här är ju en film som liksom har som ett av sina fyra ben, så är det barnskådisar som liksom ska
göra den stabil. Också mycket Hagabion film så här, åh, vilka, vad duktiga barnen var.
Men de är ju det, vad menar du? Ja, det är inte, de är ju duktiga.
Ja, absolut. Jag känner att det är en ruta som man kan kryssa av.
Ja, vi kryssar den, jag kryssar den gärna.
Nej, men jag tror på de här barnen.
Ja.
Är det...
Jag tror på dem också. Det är också lite svårare att bedöma när de pratar på liksom en annan värld och ett annat språk.
Ja, det är sant.
Det är liksom man säger japansk film, man vet inte alltid om de spelar bra eller dåligt.
Nej, det är sant. Men de är bra i alla fall.
Jo, ja.
Jag tror de är så där faktiskt.
Men vad tycker du? Tycker du att de är bra eller tycker du att de är så där?
Jag tror att de är så där.
Nej, vad tycker du?
Jag tycker att de är så där. Och jag tror att de är ännu värre.
Okay. Om du hade kunnat deras språk, hade du kunnat se igenom hur dåliga de egentligen är?
Ja, det tror jag, helt klart. Hade jag kunnat språket till fullo så hade jag såhär, nej.
Är de jämfört med barnen i Jönssonligan?
Lilla Jönsson. Jag räknar inte Lilla Jönsson-ligan, det ska han ha väldigt klart för.
Det är inte kanon.
Nej, det är inte kanon. Det ska vara Charles Ingvar och Rocky ska vara med, annars är det inte...
Åh fy fan, filmer. Jag provspelade för den, vet ni det?
1981?
Nej, Lilla Jönsson-ligan.
Ja, Lilla Jönsson-ligan. Ja. När du var barn?
Mm.
När kom den? Ja. 98, 7, 6?
Jag vet.
Ja, skitsamma.
Jag vet, mellanstadiet.
Ja.
Men alltså, de är med mycket i filmen. Mm. Alltså för det är de första barnen och sen har du ju två mellanbarn också där de är typ så där 12-13, va?
Ja, precis.
Och sen har du, är det fyra uppställningar ungar eller?
Nej, det är väl tre.
Är det tre uppställningar ungar?
Men vi säger
för
tre.
För det är Taj Mahal-ungarna, det är en annan ålder.
Ja, det är en annan ålder, men de är väl kvar när de är på restaurangen och ska leta efter. Rädda henne barnen också.
Ja, precis, så är det.
Ja, och sen blir de gamla.
Ja, just det.
Så det är bara två.
Nej,
det
är tre.
Tre
uppsättningar. Två barn och en vuxen, men de är ju fortfarande barn. Alltså, de vuxna är ju också barn.
Ja.
Han är så ung. Han är
men
ju
Dev
barn.
Patel räknar du med där?
Ja, jag räknar honom. Alltså, alla är ju typ barn. Alltså, de är jätteunga. Men han är ju ung.
Ja, men han är ju ett sexigt barn. Han är 19.
Okej, säger jag. Jag säger att de är okej.
Ja.
Men de är ändå med mycket i filmen. Så att, och då kan man inte vara dålig om man typ så här, tycker att det är okej att titta på filmen när de är med. Då är det så här, men de är väl ändå okej då.
Ja.
De är bra. Ja.
Ska vi gå på frågan?
Kör. Eller ska jag köra?
Kör, du kan börja.
Ska jag börja?
Ja, varför inte?
Martin, håller den. jag såg den faktiskt två gånger.
Jag med!
Jag såg den direkt efter, alltså förra veckan såg jag den direkt, nu måste jag se den här filmen direkt. Och så såg jag den förra veckan och då tyckte jag var så här, nej, det här var inget bra alls.
Ja.
Och sen såg jag den igår igen.
Varför gjorde du det?
Jag vet inte, för jag bara kände på något sätt att så här, kanske inte var så närvarande när jag såg den första
exakt
gången.
Exakt samma för mig, vad sjukt.
Och sen såg jag den igår och då var det så här, nej, det här är ju en bra film trots allt. Det är inte den var inte så pajig och har inte åldrats så jävla dåligt. Och det är väldigt, väldigt bra, som sagt, det är väldigt bra foto och det är väldigt bra så här, Danny Boyle-hantverk.
Mm.
Men ska man liksom se den i ljuset av 10 Oscars-nomineringar, gjorde rent hus, allt sånt där, det är det verkligen inte. Men å andra sidan, det var inte Titanic heller. Titanic höll ju ännu sämre i mina ögon. Så,
just det.
Så jag säger så här, sen har den så här, det här problemet. Jag tycker att det finns en poäng med det här när de kallar för poverty porn, och det finns en poäng med att komma och göra en västerlänning kommer att göra det här sin take på Indien. Det finns problem med det, tycker jag.
Mm.
Och jag tycker man ser det. Så med nöd och näppe så säger jag att den håller.
Ja.
Men det är fan inte långt bort från att jag skulle säga att den inte håller.
Ja. Men det är ändå bra betyg om du har gått igenom den två gånger och det är din ståndpunkt ändå, tycker jag.
Vad säger Ola? Vill du köra nästa?
Ja, bra fråga. Jag skulle inte vilja se om den, känner jag. Jag tycker det är inte något som jag blir nyfiken på att se en gång till. Den håller som en sån Haga-bion-film, liksom. Den är bra för att vara en sån så här, kulturtant ska gå och se en film som tar sig an sociala problem i tredje världen. Till skillnad från dig så kan jag någonstans, jag menar, det blev problem vad man än gör film om, men jag kan gilla känslan av att sådär mångfald inte betyder bara hudfärg, utan att man faktiskt anstränger sig och skildrar människor som vi sällan ser på film och som det finns miljardtals av någonstans. Det finns något fint med det. Och på så vis kan jag gilla det. Men jag känner också det här med Oscars. Dels det här med Oscars, att den absolut inte förtjänar att vara en sån toppfilm. Och dels så har jag någon sån här bitterhet gentemot den där, att man lite grann av, både av skolan och av så här socialt kapitalgrejer lurades att se ganska mediokra filmer från Latinamerika. Och att den kulturen aldrig var så bra. Och jag blir lite så här, jag vill bara säga att den här filmen inte håller som en symbolisk gest.
Det är liksom lite synd om Oscarsakademin och dina lärare gör att du tycker att den här inte håller.
Men
det är inte filmens fel.
Och också för att du var en tjurig typ 11-åring när du tvingade med dig för
den här filmen. Vem ska jag slå?
Det här är inte Stålmannen, så det är inget bra.
Ska jag skälla ut mitt barn? Jag måste inte ge igen på någon.
Nej, men självklart. Och du ska ju ha din åsikt.
Nej, men jag tycker, alltså den har en massa kvalitet, men den är också en ganska ytlig och pajig historia. Den kommer undan med att vara ganska klyschig och svartvit och inte så här jätteintressant historia, för att det är lite, åh, vi ska titta på de fattiga barnen i Indien, hur de har det, och så behöver det inte vara psykologi och trovärdighet på en nivå som vi är vana vid liksom. Man ska i alla fall inte se om den, men jag säger väl att den inte håller då, bara för skojs skull.
Ja, Fanny Agazzi.
Ja, men jag tycker att den håller för att jag tycker att det är ett spännande grepp, det där med att han kommer ihåg grejer. Ja, att det är en spännande plott.
Jag håller med om i och för sig. Det är ganska kul.
Och det är väl det starkaste, tycker jag. Sen är det ju en saga liksom. Och sen så tycker jag att Dev Patel är väldigt bra skådis. Och väldigt snygg. Och därför håller den. Erik?
Ja. Jag tycker den är lite hafsig. Den är klyschig. Det är inte Danny Boyles bästa film, tycker jag. Men det är inte en dålig film. Så den håller. Jag håller med dig. Det är ett bra hantverk.
Ja.
Det finns så mycket filmer som är dåliga som jag kan peka på. Och det här är inte en dålig film. Så att för mig håller den.
Har vi ett oavgjort resultat?
Nej, vi har nog en 3-1 va?
Så har du håller den, Fanny. Förlåt. Slumdog Millionaire håller.
Den håller. Ingen verkar riktigt tycka om den, men den håller.
Nej, men jag får respektera hantverk.
Vi har hamnat lite i hantverksfällan här, tycker jag.
Jag kan också känna det. Jag hade också kunnat låta den hålla.
Jag tycker att det är en aspekt. För ibland kan jag tycka att något håller för nostalgiska skäl. Ibland så kan jag tycka att något inte håller av nostalgiska skäl. Och ibland kan jag tycka att något inte håller hantverksmässigt.
Nej, men oavsett.
Eller hantverksmässigt att den håller.
Är ju allt ett hantverk.
Okej, så är hantverk. Okej, jag menar bra hantverk då. Men jag tänkte att jag inte behövde lägga in det.
Vi ska prata vidare om filmen med lite... Oh, just det, vi ska kasta olika karaktärer.
Ja,
vi ska
kasta Arnold och Sune.
Jag har inte nämnt min favorit gangsterboss i sån här guldmorgonrock, eller? Är det som han heter?
Är det alltså boss nummer två?
Ja, boss nummer två.
Ja, just det. Han heter boss nummer två.
Ja, och de heter så lika.
Ja, men det ska vi fortsätta prata om.
Ja, och vi ska också säga vad vi ska göra nästa vecka.
Ja, vi ska åka upp till ett litet hotell. Helt själva. Och träffa tvillingar i korridoren.
Nej!
Det är dags för The Shining!
Gud, vad kul!
Oj.
Visst.
Oj.
Det blir grejer, va?
Oj då.
Ja.
Det ska bli spännande. Och vi säger tack för den här veckan. Jag har varit Martin Sonneby, du har varit Erik Broström, du har varit Fanny Agazzi, du har varit Ola Aurell. Yeah. Och vi hörs.
Tja då!
Hej då!
Nu till alla hemmafixare som gillar låga priser. Ett borr och bitset i 70 delar för snurriga 249 kronor. Inget kan stoppa dig nu.
Bara på Storytel. Tovefallet, det olösta mordet på Viking Sally, loppisfyndet som ledde till ett mordmysterium och mycket mer. Upptäck tusentals dokumentärer, true crime och nytt exklusivt innehåll varje vecka.
Prova Storytel gratis.
Äntligen är det vår i luften. En annan sak som är i luften just nu är pollen och insekter. Men lugn, det fixar vi. Hos oss på Circle K kan du tvätta bilen snabbt, enkelt och hållbart från endast 159 kronor. Så passa på att möta våren i en skinande ren bil. Välkommen till Circle K.